Innan predikan så vill jag igen påminna om vilken fantastisk möjlighet det är att vi kan både ge oss själva och andra en bok i julklapp. Någonting som består hela året. Betraktelse för kyrkoåret, 76 stycken i din hand ligger mina dagar. Vi har ett antal andaktsböcker där ute. Thomas Sjödins utmärkta bok Det händer när du vilar. Jag kan varmt rekommendera den. Helena och jag har lyssnat på den som ljudbok. Läs gärna den. Och ett antal barnböcker som du kan köpa till barn och barnbarn. Titta på bokbordet och så finns det också en del att lyssna på där ute. Vi har också fått brev. Jag kommer skicka ut det till dem som får det på datorn, men det är från också en del som jag har skrivit ut här från Wilhelmsons. Jag vill bara nämna en sak där som de säger mot slutet. De har ett antal bönämnen, men så har de en efterlysning mot slutet, och det här kan du ju skicka vidare, eller det kan hända att det är någon här som känner, ja, det här är någonting för mig. Vi söker dig, er som skulle kunna tänka sig att komma till oss i Chad och hjälpa till med barnpassning under tiden 16 februari till 13 mars, gärna längre. Vi ska då läsa arabiska och skulle vara tacksamma att få hjälp med barnpassning till vår Hanna. Vet du om någon som skulle vara lämplig, be dem kontakta oss så snart som möjligt. Ung eller äldre är lika välkommet. Det är ni. En månad i Chad, det vore väl någonting. I hela vårt land, just den här söndagen, så firar man någonting som heter Livets söndag i olika kyrkor. Det är en dag att glädjas över livets oerhörda gåva. Allt ifrån befruktningsögonblicket och ända till livets slut. Annars är temat för den här dagens texter bana väg för Herren. Men man skulle lika väl kunna säga bana väg för livet. Därför att det var Johannes Döparens stora uppgift att bana väg för honom som kallas i Johannes evangeliets första kapitel ordet och livet och ljuset. Och i en märklig text som också handlar om det här ämnet så läser vi i Lukas kapitel 1 vers 35-46 hur faktiskt Johannes var med och banade väg redan innan han själv föddes. Johannes 1, 35-46. Vi står upp medan vi läser det här. Ängeln sa till Maria: helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det komma sig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Varsågod och sitt. Herre, tala till oss genom ditt ord och öppna våra hjärtan att ta emot det du vill säga. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja lyfta fram tre viktiga tankar utifrån den här texten och några andra texter som berör precis samma tema. Först, de tuffa omständigheterna. Nu ska vi se här. Ja, ibland brukar det funka, ibland inte. Det gör det inte, då får ni klicka fram det där nere. Nej, där ja. Det vi möter här, det är två kvinnor i ganska så extrema situationer. Både fysiskt och psykiskt. En är överårig, Elisabet. Egentligen skulle hon inte kunna få barn. Hoppet hade släckts för länge sedan. Men så är det att Elisabet blir gravid. Och ni kanske minns redan i Gamla testamentet så på något vis Gud specialiserar sig på under. Och inte minst har vi sådana här under som äger rum. Tänk på Sara som blev gravid som en gammal kvinna. Hanna som också hade förlorat hoppet om att få ett barn. Om det här hade hänt idag så kanske Elisabet hade fått frågan på mödravårdscentralen om hon inte ville göra abort. För att riskerna för att föda barn så sent i livet, de är ju höga. Den andra kvinnan är tonåring. Maria kommer till sin släkting Elisabet. Elisabet gravid i sjätte månaden och Maria själv bär inom sig ett liv som bara är några dagar gammalt. Under 2010 så var det 78% av alla gravida kvinnor i Sverige under 20 år som valde att göra abort. De flesta hade nog aldrig räknat med att den här tillfälliga förbindelsen skulle leda till en graviditet. Och så står man där med en konsekvens som man oftast inte är mogen för och inte orkar bära. Däremot är tonårsaborter inte det vanligaste i vårt land. Flest aborter av de 35 till 38 000 aborter som görs i Sverige varje år. Det är enligt Socialstyrelsen kvinnor mellan 20 och 24 år. Och då är det inte alltid lika lätt att spekulera i vad är motivet. Maria var oerhört utsatt. Förlovad, trolovad med Josef, men de hade ännu inte kommit tillsammans, läser vi. Och den här graviditeten, det var en stor skandal. Inte minst i ett litet samhälle som Nasaret. Undra på att Maria skyndade sig bort till sin släkting i Judabergsbygd. Det var viktigt för den här unga tjejen att komma undan tissel och tassel hemma i Nasaret när magen började växa. Och vet du, hela sitt liv fick Maria, precis som så många andra kvinnor före efter henne, bära stämpeln av många att hon egentligen var en hora. Att hon hade begått ett oförlåtligt misstag, att hon var mor till en oäkting. Det var inte lätt att bära det. Och det är många kvinnor som ställs också idag och också i vårt land inför ett obarmhärtigt val. Mannen vägrar ta ansvar för den gemensamma situationen. Och så står kvinnan där ensam. Och av sociala och ekonomiska skäl så kan det kännas allt för tungt att själv behöva ta ansvar för ett litet barn. Och därför så känns det viktigt att samtidigt som vi står upp för livets okränkbarhet inte skuldbelägga de här kvinnorna. Utan snarare att stödja dem. Och jag tror att vi som kristna, vi som församling skulle kunna vara ett stöd för sådana som är i den här situationen. Mer om det senare. Nästa bild där. Bibeln är tydlig. Livet är en ovärderlig gåva. En okränkbar gåva från själva befruktningsögonblicket. Tillbaka till det vi läste. Barnet i Marias livmoder, 6 månader gammal, sparkar till av glädje när Maria kommer in i huset och hälsar på sin släkting. Johannes är en vägröjare redan i moderlivet. Och så utbrister Maria, välsignat det barn du bär inom dig. Ett 2 till 3 dagar gammalt foster, ett embryo, men det finns ingen tvekan här. Det är ett barn, allt ifrån befruktningsögonblicket. Det är Bibelns syn. Och vi läser ju i psalm 139 hur psalmisten talar om att du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du såg mig innan jag föddes. Du såg mig, och Gud ser varje liten ofödd människa och har en underbar plan för varje liv. Jag läste en blogg, och där var det en ung kvinna som bad andra om råd i sin stora vånda. Ska jag våga föda det här barnet eller ska jag göra abort? Och vet du vad ett av svaren var? Jo, det var så här. Det blir mycket lättare för dig att göra abort om du inte tänker på det som ett barn. Anders Bengtsson, vår tidigare missionsföreståndare, han var med när Sveriges kristna råd 2006 fick uttala sig om Socialstyrelsens förslag. Då var det att ändra lagen så att ett foster skulle räknas som barn efter vecka 22 och inte som tidigare efter vecka 29. Det var ju en bra riktning det rörde sig. Och då skrev han i vår tidning Samband under rubriken "När blir ett barn till?" Och jag citerar: hur kan man bestämma när en människa blir till utifrån veckor eller dagar? Avbryts graviditeten efter 21 veckor och 6 dagar så är det missfall och fostret blir sjukhusavfall. En dag senare blir det ett för tidigt fött barn som ska folkbokföras och få en begravning. Och så fortsätter han: vad är det för exceptionellt i fostrets utveckling som hittills skett i vecka 28 och nu sker i vecka 22? Om vi EU-anpassat lagen hade den blivit om möjligt än mer cynisk. EU vill att det ska vara måttbandet och vågen som avgör när ett barn blir till. För att räkna som människa ska man enligt EU vara 25 cm eller väga minst 500 gram. När människovärdet bestäms av almanackan eller mäts i centimeter och gram har vi kommit kusligt långt bort från Bibelns människosyn. Visst var det bara sagt av Anders Bengtsson. Och visst behövs det en ny syn på livets okränkbarhet, inte bara i vårt land utan i världen i stort. Därför att de cirka 38 000 aborter som görs i Sverige, det är bara en bråkdel av de mellan 40 och 50 miljoner aborter som görs varje år i hela världen. Barn som aldrig någonsin fick se ljuset. Och barn som inte räknat som barn utan bara ett embryo, kanske ett bihang. Något som inte såg som en gåva utan som ett hinder som måste undanröjas. Och jag tror att vi har en kallelse, vi tar fram nästa bild här. En kallelse att stå upp för livet. Allt ifrån befruktningsögonblicket till livets slut. Som församling är vi kallade till det här. Att stå upp var än livet kränks. Och att också vara ett stöd för den här ensamma mamman som vill föda sitt barn trots alla dåliga odds. Inte stå där och döma, men kunna säga vi är här för dig och ditt barn. Personligen har jag valt att regelbundet stödja Ja till livet, som på olika sätt vill vara en opinionsbildare för livets okränkbara värde i vårt land. Det är en organisation som verkligen går mot strömmen, en profetröst som står på den svaga sida och vill höja sin röst mot allt det som förtrycker livet. Och jag tror att vi behöver gå in som enskilda och som församling att stödja livet, att stödja de här kvinnorna på olika sätt. Men jag tror, om vi tar nästa bild, att vi som församling inte bara är kallade att stödja det ofödda livet. Jag vill vidga det här lite grann. Utan hela livet. Ända till livets slut. Och då tänkte jag fokusera speciellt på den här lille gabben som står som representant för ungefär 170 miljoner barnslavar runt omkring i vår värld. Hur många av er såg årets fredspristagare på TV? Malala från Pakistan och Kailash Satyarthi från Indien. Jag tycker det var kanske något av det finaste fredspris som delats ut någon gång. Båda har stått upp för barns rättighet att få vara barn. Att slippa de här slavliknande förhållanden som utnyttjar arbetskraft, slippa tortyr och olika former av övergrepp. Att barn istället ska kunna få en utbildning, en möjlighet till en dräglig framtid, oavsett var man är född. Och det är inte fallet idag för cirka 170 miljoner barn. Lyckligtvis har den siffran gått ner, därför att man beräknar att 2011, tidigare, ungefär för 6 år sedan, var det 215 miljoner. Nu är det alltså runt 170. Men det är ändå en allt för hög siffra. Profeten Jesaja, han ger en oerhört radikal utmaning i kapitel 58 av Jesaja-boken. Där säger han så här i vers 6-10. Detta är den fasta jag vill se, att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar det förtryckta, krossa alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, se du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen, då bryter gryningsljuset fram för dig. Vilket oerhört starkt budskap. Jesaja är annars evangelisten som har gett oss de här underbara orden om ett barn som är oss fött, en son som är oss given, om Guds lam, hela Jesaja 53, Jesus som ska bryta ner murarna mellan människan och Gud. Men samma Jesaja säger, vi är kallade också som Guds folk att vara med att bryta ner andra murar, att lossa andra bojor runt omkring oss. Det är en dubbelkallelse vi har, både att förkunna glädjens budskap om vad Jesus har gjort, men också att få vara med att släppa de förtryckta fria och bryta sönder ok. Och Johannes, döparen, han gjorde också, precis som Jesaja, två saker. Han pekade på Guds lam som tar bort världens synd, det allra viktigaste. Men han var också profeten som var väldigt radikal i sitt sociala budskap. I en annan av texterna för just den här söndagen så säger han, den som har två livklädnader ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Man skulle kunna säga att Johannes budskap kan sammanfattas i det här: nöj er med det ni har och dela med er till andra. Och när Jesus sen trädde in i sin tjänst, så vet vi, när han står upp i Nasarets synagoga och håller sin allra första predikan, vad är det Jesus predikar då? Vad är hans allra första predikan? Jo, det är det här. Jesaja, eller Lukas 4:18. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Evangelium till den fattiga. Så fortsätter han, han har sänt mig också att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så i nådens år, i detta glada budskap, så ligger också befrielse, att lossa bojor. Och jag tror att det är ett budskap till oss idag som församling, att vi ska vara med och lossa bojor, bana väg för livet, stå upp, fira livet, glädjas åt det, men också bana väg så att många andra runt omkring på vår jord kan få uppleva detta. Och det finns så många sätt, och jag ska bara sluta med, jag kan ta nästa bild här, hur vi kan vara med att göra för barn runt omkring på vår jord, inte minst nu i jul. Om du går in på SMs hemsida så har du många olika alternativa julklappar du kan vara med att ge. Och vi har gjort det i vår familj några år. Och jag vill uppmuntra dig att vara med och göra detta. Att ge en alternativ julklapp. För att göra skillnad för något barn i världen. Så att de inte hamnar i den här situationen. Det finns nästa bild. Även möjlighet att ge ett barn i Indien en möjlighet att slippa slaveri. Därför att de allra flesta barnslaverna, de finns just i Indien. Väldigt många. Och Dalit Freedom, som det här nätverket heter, vill hjälpa de här Dalitbarnen i Indien att få en utbildning. Man kan bli fadder och bokstavligt vara med och lossa bojorna för ett barn. Så kan vi ta nästa bild. Jag måste få nämna då till slut Rickard Klefors i föreningen Hjärta till Hjärta. Jag fick lyssna på honom i Gnosjö i torsdags. Det var en samling dels på kommunhuset som gällde romerna och sen i missionskyrkan. Där han belyste situationen för Europas, han kallar dem för Europas kastlösa. Det här är alltså Europas dalite. Vår egen del av världen. Där vi också har kastlösa, inom situationstecken, en förtryckt minoritet. Vi har ju fått stifta bekantskap med dem också här. Och de har invaderat. Och han säger nu att de finns i varje stad och samhälle i Sverige, ända uppe i Kiruna. Och jag tror att vi kan göra skillnad för romerna. Genom EFI, genom Hjärta till Hjärta eller genom samhjälp. Var med att lyfta en ny generation. En ny generation romer. Upp ur det här förtrycket. Ge dem möjlighet till en utbildning. Och ge dem de glada nyheterna om en som krossar alla bojor. Jag kan ta nästa bild där. Visst är det märkligt att det är ett litet värnlöst barn ute i ett åsnestall som står i centrum när vi firar jul. Gud höll sin hand över det. Han höll sin hand över tonårsflickan under hela graviditeten, trots alla sneda blickar och allt förtal. Han höll sin hand över barnet när det föddes och sen när det hotades till livet. Det här barnet växte upp. Det kallades Guds lamm. Också det är något till synes svagt, värnlöst, oskyldigt. Men mitt i en hård och kall värld så är det han som ska segra till slut. Det är lammet som ska segra. Ta nästa bild. Det är han, det slaktade lammet, som ska komma tillbaka som segrare. Och du och jag är kallade att följa honom. Att bereda väg för honom, det är vad vi är kallade till. Det är vad advent handlar om. Bered väg för det slaktade lammet. Bered väg för livet. Stå upp mot allt som vill reducera och förtrycka. Vare sig det handlar om det ofödda livet eller om alla de som fötts men inte kan leva ett värdigt liv. Visst vill du och jag vara med, inte bara nu i jul, utan med hela vårt liv, att se till att detta kan bli en verklighet, ska vi be tillsammans. Tack Herre att du har kommit som ett litet värnlöst barn. Tack att du tog risken att födas genom en tonårsflicka. Tack för att du kom rakt in i en hård och kall värld. Och tack för att du kommer också idag rakt in i människors hjärtan. I en värld där livet ofta kränks på så många olika sätt. Herre, låt oss som ditt folk få vara med att bereda väg för livet. Att värna om livets okränkbarhet i alla dess former. Vare sig det är det ofödda livet, men också alla de barn runt omkring på vår jord som förtrycks. Och alla andra vuxna som på olika sätt har det svårt. Hjälp oss Herre att stå upp och att nu i jul kunna på ett särskilt sätt sträcka ut en hjälpande hand. Herre, tack. För att en gång ska du komma tillbaka. En dag ska du komma tillbaka. Och då ska all orättvisa och all ondska få ett slut. Vi längtar efter den dagen. Kom, Herre Jesus. Amen.